Välkommen till Macknimi!
Macknimi!
Och ja, här sitter jag, Marcus.
Och Andreas.
Och idag så ska vi prata om Omyo Kaiten Rebirth.
Just det. Vad är det här för genre?
Genre är action, fantasy och sci-fi. Det handlar om en kille som kommer till en annan värld där de slåss mot demoner med mex.
Ja, men det är också typ feodala Japan, för väldigt länge sedan liksom.
Ja.
Och så har det blivit någon sorts superframtid där.
Ja, precis.
Ja. Om du skulle vilja åka tillbaka i tiden till en forntida framtid, vilken tid?
Forntida framtid?
Vilken tids framtid skulle du vilja åka till då?
Forntida framtid? Jag vet inte.
Jag vet att det finns ganska häftig så här 40-tals retrofuturism och sånt där, vet jag.
Okej.
Det tror jag att jag skulle åka till.
Ja, jag är inte så insatt i det, så jag har ingen aning tyvärr.
Ingen steampunk eller något sånt där?
Nej.
Lite viktoriansk framtid? Flygande luftskepp och sånt?
Nej. Det kommer bara förstöras och exploderas.
Det sjunker.
Ja, sjunker ordentligt.
De har ingen bra tänk kring säkerhet.
Nej, det har de inte. Men jag tänkte ta i alla fall då första låt. Och det heter Korean Hey Kids by The Oral Cigarettes. I might die, won't know me to new way that day. Och det var Koyoran Hey Kids by the Oral Cigarettes. Och ja, om vi ska ta handlingen. En kriminell gymnasieelev vid namn Takaru Naheria transporterad efter en dödlig olycka till Denji Heiakyo. En annan version av Kyoto. Heian Kyo var ju det gamla namnet för Kyoto.
Precis, när det var huvudstad i Japan.
Ja. Här möter han omedelbart Tsukimiya. En kvinna som han sett många gånger i tidigare i sina drömmar.
Ja, det drömt man. De har träffats där.
Ja, många gånger enligt honom. Mm. 1999 gånger.
Mm.
Knappt en sekund går efter mötet innan Takiru och Tsuyama stöter på en Oni-monster och mister livet igen. Takiru vaknar chockad över att återfinna sig igen i Deian Heian-kyo som han var förut, alltså när han kom först dit. Han sätter ihop den uppfattningen att han har krafterna att resa tillbaka tiden och nu bestämmer sig för att lära sig denna världsvision av mystiska omyatsu-tekniker och bli en omyatsu-trokar för att rädda Tsukiyama.
Precis. Det verkar som att det är något skumt på gång i den här stan.
Ja.
Och med att han uttaget har rest dit bakåt till framtiden.
Bakåt framtiden. Och sen blir han dödad och så kommer han dit igen.
Ja, så att han återkommer.
Ja.
Fast det är vissa saker som har ändrats efter att han liksom... Så det är lite förvirrande. Det är ganska spännande faktiskt.
Ja.
Så det är inte helt likadant. Han kommer till olika tider och lite olika...
Ja, det är det ju. Det är ju... Ja, inte... Ja. Det är svårt att säga utan att spoila.
Ja, det är ett mysterium som man börjar nysta i.
Ja. Mm. Men om vi ska börja med... Om vi tar mer om Takaru Naheria. Han är en ensam varg och brottsling som... Indelningsvis undviker vänskaper och tillbringar sina dagar med oftast att slåss. Men besitter också en envis beslutsamhet och djup hängivenhet till drömflickan Tsukiyama. Efter att ha skickats till en parallellvärld utvecklas hans personlighet till en hängiven och hänslyslös kämpe som omfamnar sitt öde för att skydda Tsukiyama och använder tidslopar för att finslipa sina färdigheter och trotsa ödet.
Lite grann som i Re:Zero.
Nej. Alltså på ett sätt ja på timesloop, men
Han liksom använder kunskaperna från tidigare loopar för att liksom...
Ja, han tränar ju. Det gör ju inte i... jag kommer inte ihåg hans namn i Re:Zero. Mm. Men... som är lite jobbigt för att det är en av mina favoriter. Men... ja. Alltså han...
Det går snabbare tidsloopar här. I Re:Zero så är det ju... Tar det långt... Ibland är det ju en loop flera avsnitt så.
Ja, precis. Men här kan en loop ta
ett halvt avsnitt.
Nej, ett avsnitt faktiskt. Det är inte ett halvt. Det brukar vara ett helt. Eller två. Eller fler. Mm. Men det är aldrig ett halvt. Det har jag fan märkt.
Nej, det känns som att det skulle kunna gå ganska fort.
Ja, men det går ganska fort ju för att för att jag kände ju på episode 3 att nu går det för fort. Här kunde de ha gjort massvis av inhopp, alltså så här, bygger och karaktärer och allting. Mm. Men de gjorde ju inte det. De
gick vidare till nästa loop.
Ja, precis. Som jag tyckte var lite dåligt. Men jag förstod också för att de ska ha med alltihop. Men det kändes som att bara det tredje avsnittet där kunde ju vara nästan en hel säsong. Egentligen.
Ja, det hade det nog varit om det hade varit reser.
Ja. Mm. Men ja, och sen om vi ska fortsätta jämföra med reser och det här, så har ju Takeru, han känner ju fortfarande när han dör och blir slagen.
Mm.
Men när han kommer tillbaka igen, då är det så här, den smärtan helt borta. Men mina Irisero har ju en spöksmärta.
Ja, den lever fortfarande med, alltså, det psykiska traumat av att du har dött.
Ja, och sen också, ja, sen är det fantomsmärtan, du vet.
Mm, precis.
Så att det är helt annat, tycker jag. Det är därför jag tycker inte det är alls likt Irisero.
Nej, jag håller med att det inte är likt. Men det finns ändå en likhet.
Ja, ja. Men om vi ska ta nästa, nu har vi bara, sagt, gått till jämfört, vi har ni gått till fel punkt.
Ja, tack. Ja, men vi ska väl snacka om Tsukimiya.
Ja, Tsukiyama är avbildad som en populär dansare och som har en typ som en idolliknande status.
Ja, och hon är liksom, kan man säga, själva...
Hon,
ja, men det är kärleksintresset
för, ja, ja, men hon känns också lite som en prinsessa egentligen i det här samhället då. Alltså alla ser upp till henne, alla gillar henne, typ många vad heter det, alltså
hon har många fans som är lite så här klassiska idolfans, att de kommer på hennes,
ja, danser. Men det är inte bara, alltså det, jag menar inte så, jag menar att hon blir behandlad mer som en prinsessa om man kollar på jämfört med andra animer. Och men hon gillar ju folk och gör sitt bästa för att stödja dem och hjälpa dem så mycket hon kan. Och sen vi tar den sista också, om vi tar nästa låt.
Mm.
Det är Semi Abino. Han är den mäktigaste och mest legendariska omion i landet. Han är en uråldrig och mäktig figur som har levt över 1000 år och fungerar som ett central metrorfigur. Mentorfigur för Takeru. Det här är en person som har funnits i verkligheten och tror han var rådgivare till kejsaren under Hanianeran.
Just det. Så, och som då liksom har levt vidare,
ja,
är tanken i den här alternativa världen.
Ja.
Mm.
Men alltså man skulle vilja gå in i spoiler här, men alltså den spoilern är ganska jävla stor, så att man vill inte, vi ska inte gå in på den, men det känns som att den är liksom själva punkten för hur storyn berättas.
Ja, jo, precis. Det vi kan säga är ju att de använder ju den här alltså trollformerna som Onmyo Mojken använder för att besätta trädockor.
Ja.
Och som sen blir mex.
Ja.
Så de är jättestora trädockor som då slåss mot de här monsterna som spränger typ glastaket i verkligheten och kommer in med någon mörker.
Ja. Vi kan inte prata så mycket om honom, för det är han som är typ, alla spoilers handlar om honom. Så att det är inte så mycket mer man kan säga om honom.
Nej, precis.
Men ja, jag tänkte nu ta i alla fall öppningen. Hon heter Cry Out, Cry Over by Vunya Extended.
Nowhere, going back, I'm gonna roam this nowhere. Bring it on, hook a nowhere, canoe.
Det var Cry Out, Cry Over by Hooja Extended. Och förresten, har du tänkt på att alla episoder, de har ju namn som hans familjemotto är. Och hans familj har tydligen väldigt många motto.
Ja.
Men det alla är ju...
Jag har inte tänkt på det.
Nej?
Men det, jag tittade nog lite snogrant. Men det kan nog stämma alldeles utmärkt.
Ja. Men finns det några andra serier som påminner om det här?
Alltså det är som en... Det är en ganska unik serie det här. Om man tänker sig typ Pacific Rim. Den här filmen med jätterobotar och som slåss i stadsmiljö med... Ja. Alltså neonskyltar och jättekola ljuseffekter.
Ja.
Fast så tar man det till så här, typ feodala Japan istället. Och så tar man upp, men fortfarande neonskyltar och så här typ cyberteknik, fast för länge sedan, och robotar. Alltså det är så himla konstigt, jag tror inte att det finns något som påminner om det.
Alltså jag kan faktiskt säga lite faktiskt Naruto på ett sätt, på grund av att de använder handrörelser för att göra magier.
Ja, och de har så här typ texter på lappar och så.
Ja,
ja.
Så att...
Det är också så här, när det är också så här, när, vilken tid är det? Är det för länge sedan eller, för nu har de videokamera och alltså VHS-kans...
Ja, det ser du! Det...
Fast det är inte så mycket neonskyltar kanske.
Nej.
Det är Boruto.
Ja, det är nog mer Boruto. Då kommer ju hamburgerkedjor och...
Ja, precis. Den amerikanska invasionen.
Ja, precis.
Hidden Leaf.
Ja. Ja, och sen tänker jag också, alltså som när ibland blir robotfärg, så tänker jag också på den här när de grädde sig under marken.
Ja, det tänker på Tengen Toppa
Gurungalagan tänker jag också på. Precis. Som är det vid den första.
Det känns så. Ändå, jag tycker att den känns ganska lik så, på något vis. Lite i stilen, i berättartakten också. Det känns också att de bara ökar på något vis.
Ja.
Och ganska, alltså man bara, vad fan är det som händer egentligen?
Ja.
Sen den första gången.
Ja. Kanske, ja. Men, ja. Hade du sagt vad som du påminner?
Mm.
Ja, okej. Vad tycker du är bra med den här serien?
Den har ett bra mysterium.
Det har den, verkligen. Och den, på något sätt, så håller den faktiskt tittaren fången på ett sätt.
Ja, och så är det... Det känns så annorlunda det man ser. Så Det blir liksom spännande på något vis också.
Och sen, jag tycker det är ganska coola fighting-scener tycker jag faktiskt. Om vi tar bort meckarna. När meckarna är tycker jag inte så bra, men när det är inte meckarna med.
Meckarna kör ganska mycket 3D.
Ja, 3D, och så står de mest still så här, dit, och sen bara typ svänger lite med nävarna så här, och står. Men jag menar, när det blir utan det, så när det typ när Takayama slår med sin speciella dräkt, då tycker jag det är ganska häftigt. Visst, det blir ju också, det också använder mer 3D, men alltså det känns inte lika stelt. Och du har ju också gått in som mindre bra, jag tycker mech-striderna var faktiskt ganska dåliga. Och så var det ju storyn gick för fort också, och så tyckte jag också att ibland känns det att vissa saker inte hade någon mening.
Ja, men jag tycker att den storyn går att det är en bra berättartakt, men att man kanske, ja men precis, vad är det man berättar, precis, vad är det som är meningsfullt, där håller jag med dig, att de kanske ibland fokuserar på kanske fel saker. Så.
Ja, alltså man får ju inte egentligen heller känna egentligen så mycket av de andra heller. Precis. Alltså de pratar ju med dem mycket, så här, men man får inte veta egentligen så mycket om deras personlighet. Man får typ bara veta en bråkdel. Mm. Och det finns till och med en del man inte fick veta någonting om, men som hade fortfarande väldigt stor roll i serien.
Ja, precis. De var inte så viktiga helt enkelt. Även fast de hade stor roll.
Ja,
men... Vilket är konstigt.
Ja, men ja, jag tyckte det var konstigt i alla fall. För jag märkte till exempel, för att det finns en kvinna. Så det här är en liten spoiler, men hon är med rätt mycket, hon är med Tsukiyama väldigt mycket. Och de pratar och så här. Men och så är det en scen när, alltså hon är väldigt livglad den här kvinnan. Hon älskar livet och tycker allting är jättebra. Men så det finns en scen när han kommer till en viss tid och alla ska offras. Och då puttar hon ner huvudpersonen för att säga, för att komma förbi och att hon vill offras först, för hon vill inte leva längre. Alltså det är fortfarande så här, det känns som att där ska det vara typ något, när man ser så här, oj, någonting måste väldigt väldigt ha hänt för att hon ska blivit så här.
Ja, men det, jag tror att det är det som är syftet, ja, med att han ska inse att shit, nu, allting är helt off just nu.
Jo, men alltså jag kände också, att själva serien försökte också ha en känslig koppling till tittaren, för hur hon vände och grät. Alltså,
det hade inte bits upp ordentligt.
Nej.
Det har du inte.
Det
kändes bara konstigt.
Ja, precis. Det kändes som att, aha.
Men jag tror att det var det de ville få det förmedla, att det skulle vara konstigt.
Jag tror inte det.
För att det var så han upplevde det.
Jo, men det var så han upplevde det. Ja, men jag tror, alltså det fortfarande kändes som att det kunde ha gjort så mycket bättre.
Ja. Det hade varit jobbigt för oss om de hade gjort det bättre.
Ja, men då hade
det ju varit så jobbigt.
Nej, men då hade ju den blivit bättre.
Ja, då hade det varit en bättre serie.
Ja, precis.
Det hade ju verkligen varit.
Då hade det varit fått ännu bättre recension.
Ja.
Men vi har inte ens kommit dit än. Har du någon favoritkaraktär?
Ja, men det är väl han. Tackar.
Ja, jag ser nog också, jag tror jag ser väl också faktiskt tackar du. Men
det är han som är uppbyggd ordentligt.
Det är bara han som är uppbyggd ordentligt, och det finns en annan grej som jag tycker är så lite konstigt också. Det finns jag kom på det just nu. Som kanske också tycker är lite dåligt. Det finns en liten mus som gjorde så som Kakeru typ först dog och finns med överallt. Men det är typ nästan ingen som kommenterar den här musen. Det är som att den har varit överallt som en litet pet. Men ingen typ säger namn åt den. Den bara hänger med hela tiden.
Mm. Varför har den inget namn?
Nej, och sen helt plötsligt så är den, runt slut, nu är den jätteviktig, den här lilla pettet. Och det är såhär, men den har ju fortfarande ingen namn.
Nej, det är som sagt, det är konstiga prioriteringar i vad du berättar.
Ja, men jag vill bara berätta det också. Ja, men vilken karaktär gillar du minst? Jag ska säga att det är faktiskt Tsukiyama.
Ja.
Faktiskt så, till en punkt i serien så blev hon så här att nej. Och sen tyckte jag inte att det reagerade, så att då alltså kom upp, så att jag tyckte att det var ganska värdelöst. Hade du någon?
Nej. Säg mig, tyckte jag var jobbig i början.
Ja, jag kan förstå att han var jobbig. Han var lite som en brat, eller sån här höguppsättarkung.
Ja, jo, precis. Men det finns ju värre karaktärer. Så.
Ja, jo.
Den här, ja, någon adelsperson i början där också, som var riktigt skitstövlig typ.
Var inte det kejsaren?
Nej, det var väl kejsarens typ någonting.
Ja.
Någon högt uppsatt där.
Ja. Men han var ju Jove. Han såg ju bara honom typ två gånger sen. Ja. Sen fick han inte vara med längre. Så. Ja. Men om vi ska ta nu the ending.
Mm.
Så är det Turn Over by Nine Lana. Och det var Turn Over by Nine Lana. Och ja, vad ska vi för recension?
Vill du börja?
Ja, jag kan börja. Jag vill ge den här faktiskt, jag tror jag ger den faktiskt ett svag 4. För den höll fortfarande med, alltså den höll mig kvar faktiskt vid att se på den här animen. Och jag var lite sugen faktiskt att se nästa episod hela tiden. Men den är ju bättre än många av som är så här, ja, jag kan väl se en ett avsnitt, men den här vill ju jag vill ju se, så därför får en 4. Men den är svag 4 på grund av att den hade så många brister.
Ja. Jag håller med dig 4. Jag tycker den har bra mysterium. Den har schyssta cliffhangers.
Ja, det kan cliffhangers var väldigt
och
bra.
Och den saknar korrekt persongalleri egentligen.
Ja.
Sen så finns det mer, det är jätteroliga plot twists också har den.
Ja.
Och ganska dåligt
dåliga och bra plot twist.
Jag tycker också lite dålig typ animering när det är robotar som slåss och sånt. Ja. Det kunde ha gjort lite bättre. Så att ja. Ändå på plus på nyss. För det de gör bra gör de riktigt bra.
Ja. Mm. Mm. Och nästa vecka då ska vi prata om Kaiju number 8 season 2.
Härligt.
Ja. Så då hörs vi då. Så ses vi då. Hej då.
Hej då.